en skriven bok, den är som The Block Universe. Där existerar hela historien hela tiden, även om den bara renderas i din hjärna precis när du läser det ord eller den mening som du just då är på. Jämför det med ett datorspel. Där finns det bara en algoritm som kommer ge upphov till bilder och ljud precis i det nuet som du låter algoritmen skapa det där åt dig. Så en bok, det är eternalismen presenterad, och ett datorspel är presentismen.
Innan vi kör igång med det riktiga avsnittet av Antiloop podcast, så i förra avsnittet vi pratade om intrinsic value, jag och Micke, så sa vi en del saker som Martin inte var helt nöjd med. Och vi förstod ju det. Och jag sa att jag inte var involverad. Men nu är det ändå jag som sitter här tillsammans med Martin.
Ja, det var mycket, mycket blasphemy där. Men vi kanske kan reda ut det där nu då.
Du ville ha lite svar på tal. Och jag menar, det är också din podcast. Så då får vi ge dig den arenan. Först och främst, får vi behålla våra jobb?
Det är det första som dyker. You're fired! You're fired!
Men vänta lite nu, jag kommer på att det är jag som är vd.
Jävlar!
Du får vara försiktig med vad du säger, Martin, så vi ser om du får behålla ditt jobb. Nej, men okej. Okay. Hur fel tycker du att vi har?
Nej, men alltså, det var inte så mycket grejer egentligen. Bara. Det var just det här med inneboende värde. Micke var inne på det här med liksom, gulds, andelen av gulds värde som består av use caset och andelen som är monetär, liksom, som man kan hälla till en monetär aspekt. Och jag tror det kom fram med att det var 1% eller sånt där som är liksom, det som man, värdet som man kan använda och som används. Liksom. Och det där, återigen, som vi snackade om tidigare, så är det en funktion av att priset är så högt. Alltså det skulle ju användas mycket mer om priset gick ner. Och då är det väldigt svårt att säga hur stor del av liksom, hur värdefullt guld är som en användbar metall. Om man bara räknar på de få, liksom, eller hur lite det används idag. Så att det ska man ju ha i åtanke, att det skulle användas mycket mer om priset gick ner, och skulle gå närmast noll, så skulle det användas otroligt mycket mer. Och Erik var inne på det också, att förr i tiden, innan man hade elektroniska kretsar, så användes inte guld alls, utan det var bara ett smyckes, liksom, för smycken och sånt där. Och det tror jag inte heller på. Nu kan jag inte liksom hur det funkade innan industriella revolutionen, och hur guld användes, men jag har svårt att tänka mig att det bara var som prydnad. Så att jag tror guld hade ett bra användningsområde då också, annars skulle det inte liksom blivit pengar.
Nej, och nu tänker jag kasta mycket under bussen och rädda mig själv här, men jag sa ju faktiskt att jag inte höll med honom.
Han tål det. Han är stor pojke.
Nej, men så här, grejen är att nu utgör faktiskt just smycken är största användningsområdet för guld fortfarande, och det monetära användningsområdet för guld ligger på, jag tror det är typ 30, under, det är under 40%, någonstans mellan 30 och typ 35%, som är liksom, det är det guldet som används monetärt. Och om man tittar på hur mycket den teknologiska delen växer, så är det på med ganska många procentenheter ganska på varje år, och det i sig är väldigt intressant trots att priset har gått upp så mycket. Så att jag vill I hear you.
Ja, men då, precis, vi kan ju enas om att det är liksom en bra användbar metall, och det är det som är liksom i grunden för det här med intrinsic value då, som vi kan komma in på också då. Och Erik var ju väldigt, jag kommer inte ihåg hans exakta ord, men det var någonting med att inneboende värde och intrinsic value är nonsens, eller att det är liksom helt meningslöst. Och många av de här bitcoin-maximalisterna har ju det här, de argumenterar oftast utifrån då den här österländska skolan då.
Den österrikiska skolan
som säger då att
jag ska ha en egen skola, tror jag.
Att all intrinsic value är subjektiv, och därför kan vi strunta i det. Och det är ju självklart så att intrinsic value är subjektivt i teorin. Alltså en trehjuling och en Ferrari, om vi jämför de två sakerna, så självklart för en treåring, så är trehjulingen, har ju den mycket mer högre intrinsic value än för oss då, än för en vuxen människa.
Så jag har ju inte en körkort, så kanske för mig också.
Precis, på så sätt kan man säga att all intrinsic value är subjektivt, men vi kan ju fortfarande enas om att Ferrarin är mer värdefull. På samma sätt kan man säga att de flesta människor föredrar hellre ett varmt bad än att bli torterad. Men då skulle man kunna säga, nej, men det stämmer inte, för att är du liksom sadist eller masochist eller vad det nu heter, så ja, då kanske föredrar att bli torterad för att ligga i ett varmt bad. Men alla skulle nog ändå enas om att det finns att ett varmt bad är bättre än att bli torterad. Så det finns saker som vi kan enas om är bättre än andra, och det finns inneboende värde i teorin då subjektivt, men i praktiken också så finns det liksom ett objektivt liksom sätt att mäta.
Försöker du säga att om man anser att det intrinsiska värdet det är subjektivt och därmed inte spelar någon roll, att man är masochist då?
Exakt, det var precis det du ville komma. Nej, det var... Det var inte min poäng, men ja, precis. Att inneboende värde har betydelse liksom, och anledningen att det är så viktigt då, för just när det ska komma till pengar, det är ju liksom som jag pratade om tidigare, att pengar behöver då ha de här tre egenskaperna, att det är en unit of account, det är en medium of exchange och det är en store value. Och om någonting inte har något inneboende värde så kan man inte store det som value, och då förlorar man liksom den viktigaste delen som pengar ska ha, det att liksom behålla sin köpkraft, att vara en store value. Så att det är därför det är så viktigt med intrinsic value.
Jag måste faktiskt säga att jag håller med dig, och jag är fortfarande lite splittrad, men jag tycker absolut inte att man kan påstå att det bara skulle stå för 1% av det egentliga värdet för guld, som Micke var inne på. Så absolut. Jag bara tycker vi kan konstatera att han hade fel.
Ja. Micke hade fel. Nej, men alltså, det stämmer ju i dagens läge, så är det klart att den siffran kanske säkert stämmer. Men som sagt, man måste ta hänsyn till vad som skulle hända om guldpriset föll då, liksom, mot sitt intrinsiska värde.
Men då, nu finns det säkert många som lyssnar på det här då, som kanske egentligen inte är så positivt inställda till guld och säger, aha, så då säger du att det är bra om priset på guld faller. Men det är liksom inte riktigt det du menar heller.
Bra, det beror på vad man
liksom... Deflation är alltid bra.
Ja, precis. Ja, men vi kan ta den också. Cathie Woods kommentar, där vill jag också kommentera deflation, inflation, och hon var inne på att det fanns bra deflation och dålig deflation, och man har ju oftast argumentet liksom, ja, men det finns deflationistiska krafter för att vi har globalisering, vi har demografi och allt sånt där. Och jag tror man måste se ett större perspektiv, att liksom all form av produktivitetsökning eller tillväxt och allt sånt där som gör att priser går ner är ju en positiv effekt. Alltså det är det som är definitionen på att vi får en ökad levnadsstandard. Det är att allt saker och ting blir billigare. Så att det är en naturlig funktion i ekonomin att vi har den här, att alla priser deflateras över tiden, eller som alltså inte deflateras men går ner, och därmed får vi en högre levnadsstandard. Så att det finns inte dålig och bra deflation, utan all deflation, all form av liksom prisreduktioner är bra för alla.
Jag tyckte också det här med hennes fantastiska timing med att inflationen är egentligen lägre än vad som rapporteras. Och jag vet faktiskt inte vad man måste röka för att komma till slutsatsen.
Nej, det är bara att titta på senaste PPI och KPI-siffrorna liksom, som låg liksom runt 1% på månadsbasis, och det liksom är helt enorma siffror. Så att det kommer där. Och men sen hör man också det med att det finns bra inflation då, sen löneinflation, det är bra, för att då går lönerna upp liksom, men det är också så här...
Det är samma sak. Det känns som att inflation generellt, alla har den bakfoten. Det är samma sak när man ser nu i nyhetsrapporteringen. Bara idag så tror jag det var SvD som skrev att inflationen steg mer än väntat, och det går att härleda till stigande bensinpriser och högre priser på grönsaker. Nej, inflationen går att härledas till att vi har tryckt jättemycket pengar. Punkt.
Precis. Om man tillbaka till den gamla punkten att inflation är inte stigande pris, utan stigande pris är en effekt av inflationen, och inflationen i sig är att man inflaterar då penningmängden. Liksom, så att...
För annars känns det som att alla blir bara så himla förvånade. Oj, nu steg det mer än väntat. Det var ju jättekonstigt när vi har så här mycket mer pengar än vad vi hade innan.
Ja, det är jättekonstigt. Det kan vara ett annat avsnitt.
Ja, vi kan ta ett annat avsnitt. Ja. Okay.
Så att jag springer iväg till tennisen och tackar för mig.
Vad bra. Och får Micke behålla sitt jobb?
Det får vi se.
Och då välkommen.
Nu kommer han.
Oh, nej.
Du ska slå mig. Nej. Hej då.
Och nu lyssnar du på Antilop podcast med Anna Svan och
Carl Mikael Syding. Men ni ska ju ha styrelsemöte snart, en styrelse som jag precis har blivit utkickad ur. Och då kan ni ju diskutera min jobbsituation i övrigt.
Nej, men jag tänkte faktiskt säga så här att vi har precis lyssnat på ett helt fantastiskt podcastavsnitt med Sean Carroll när han intervjuar en forskare inom neurovetenskap. Och vi ska prata lite om det, men den här forskaren inom neurovetenskap, han ställer sig till presentismen, vilket betyder att man bara tror att nuet existerar. Så det förgångna, det existerar inte, vilket innebär att det Martin precis sa, det är inte på riktigt, utan det enda som spelar någon roll är här och nu.
Jag har inte riktigt bestämt mig för om jag är presentist eller eternalist.
Men vi kanske kan reda ut det här i podden. Vi kan prata om det.
Ja, vi får väl komma dit. Jag har inte ens bestämt mig för om vi har ett medvetande eller inte. Jag har kastats fram och tillbaka mellan de här olika slutsatserna. Men i presentismen, det här då att det endast är nuet som existerar, det kan då kontrasteras mot det här att det enda vi är medvetna om, det är nuet i en liksom en allevig limpa av, alltså någon slags fyrdimensionell limpa av rum och tid. Det vill säga att allting som har skett, kommer ske, kan ske, det liksom existerar i en enda liksom som en det kallas också för the block universe. Och det vi är medvetna om under vår passage genom en redan existerande limpa, det är då det här lilla nuet. Men frågan är också då verkligen, vad är nuet? Ur ett hjärnperspektiv så verkar nuet vara den lilla utsträckning i liksom skeenden i hjärnan, alltså att neuroner fyrar av under kanske ett par sekunder. Alltså den utsträckning av sådana här skeenden som då existerar i hjärnan, som skapar en typ av mening. Alltså, vi kan inte lyssna på musik till exempel om vi inte har några sekunders sån eftereffekt i hjärnan hela tiden som kopplar ihop mellanrum och tonskillnader. För enskilda toner är inte musik och kan aldrig vara musik, utan det är mellanrummen och sammanhangen. Så vårt nu är det i sig är en märklig illusion.
Det är liksom en ögonblicksbild. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om illusion, för att din...
Buono Mano,
som alltså är den här forskaren om neurovetenskap. Han forskar då på hur våra hjärnor uppfattar tid. Och så diskuterar han det här med vår favoritastrofysiker, Sean Carroll. En sak som han sa, som jag skrev det först hörde jag med dig, sa, har du lyssnat på den här podden? Helt fantastisk. Och sen så var vi båda överens om att vi gillade liksom en väldigt specifik del där han pratar om att om du tänker dig en person som har amputerat ett ben eller en arm, så kan de uppleva fantomsmärtor. Och de här fantomsmärtorna, de har ont i det här benet eller den armen som man faktiskt inte har längre. Men det upplevs precis lika verkligt som om Micke har ont i sitt lillfinger eller i sitt knä. Trots att de inte har de här lemmarna. Man ska inte se det som intressant, utan snarare intressant att hjärnan... Det är snarare en illusion att vi kan känna våra kroppsdelar överhuvudtaget.
Varför har den här lilla geléklumpen som är innesluten i en svart låda, varför har den en så tydlig projicerad uppfattning om, till exempel om jag tar fingrarna och klappar ett träd i parken, så upplever jag att det är något tryck och friktion på någonting som då är fingrar en halv meter bort från själva hjärnan. Det är en mycket märklig illusion. Varför är inte medvetandet om den här, alltså varför gör inte de här signalerna bara att hjärnan inne i hjärnan projicerar att den upplever och känner någonting? För övrigt lite kul att han ju då heter den goda handen, Buono Mano, och tar upp det här exemplet med varför vi projicerar en upplevelse i en hand långt bort. Varför upplever vi att handen existerar där, till exempel när vi blundar? Det är ju minst lika mycket illusionskt som om vi hade fått handen kapad.
Men det finns ju en del spännande forskning på det här, och jag vet att du är mer påläst än vad jag är när det kommer till vad som händer om man stänger av ena halvan av hjärnan. Men innan vi kanske går in lite på det, så säger då Dean att precis på samma sätt som man ska se från perspektivet att vi ens kan uppfatta våra kroppsdelar från början, det är själva illusionen. Precis på samma sätt ska vi reflektera över hur hjärnan uppfattar tid.
Vi kommer tillbaka till det där igen då med presentism och eternalism och universumlimpan. Det är egentligen, alltså oavsett om man är eternalist eller presentist, så är frågan varför känner vi av det här att det flyter fram en tid, eller möjligen att vi flyter fram i en särskild takt genom det universum som pågår. Och det finns lite, vi har en, jag kommer inte ihåg om det är från den podden eller inte, men vi har en 3, 4, 5 helt olika separata klockor i kroppen. Till exempel en av klockorna, den är bara en ren biokemisk fördröjningseffekt där ett protein ger upphov till ett annat protein som ger upphov till ett tredje som i sin tur ger upphov till ett enzym som stoppar den här proteinsyntesen. Och det här tar 24 timmar att genomföra. Och den fortsätter bara, liksom det här är så en ren, alltså tänk att man häller kemikalier på varandra och de liksom kokar och bubblar och skapar varandra, och sen till slut så stoppar det en av dem hela processen och sen börjar det om. Och den processen tar 24 timmar. Ja, men som har bakat bröd ungefär, även om det går lite fortare, tror jag.
Men för att knyta tillbaka till där du och jag började i alla fall med presentism och eternalism. Jag tänker att vi kan först definiera de två begreppen och sen så kan vi diskutera och se var vi hamnar. För att jag har ändå lite känsla av att det här är lite som när man blir presenterad för begreppet fri vilja eller inte för första gången. För presentism då, precis som Micke förklarade innan, han inom tidsfilosofi är tron att bara nutiden existerar. Och inom den här definitionen så ger de ett exempel på att presentismen är att du själv existerar detta nu, men vare sig till exempel en historisk filosof som Sokrates eller ditt ofödda barn existerar. Och jag tyckte just att nu förstår jag att det beror lite på hur man fraserar det. För jag känner ju min dotter i magen, och hon är ju som en liten alien, men hon är inte född än. Men någonstans så i detta nu så existerar ju hon, för jag känner ju att hon är där hela tiden. Tiden får man inte lägga till. För att...
Nej, inte i det här fallet, det blir svårt med språket. Men
existerar hon?
Hon existerar på samma sätt som du gör. Jag har en liten annan analogi som precis slog mig. Och det är att en skriven bok, den är som The Block Universe. Där existerar hela historien hela tiden. Även om den bara renderas i din hjärna precis när du läser det ord eller den mening som du just då är på. Vilket för övrigt i sig är fullständigt remarkabelt hur vi kan liksom skapa mening av att peta in ett antal ord som vi ganska snabbt glömmer bort, och ändå så lyckas vi liksom få ett sammanhang i det där och hela storyn. Men jämför det med ett datorspel. Där finns det bara en algoritm som kommer ge upphov till bilder och ljud precis i det nuet som du låter algoritmen skapa det där åt dig. Alltså det finns alltså de här själva rummen och karaktärerna och ljud och explosioner och annat, de existerar inte. De finns inte i något block universe. De är bara regler, ungefär som våra kvantfysiska och relativistiska regler. Och där så existerar ju bara nuet. Så en bok, det är eternalismen presenterad, och ett datorspel är presentismen.
Bra liknelse. Och det jag menade med att när man blir presenterad för presentismen för första gången, att det skulle kunna vara lite som när man hör frivilliga för första gången, det är att man är ju så medveten om de minnen och upplevelser och också förväntningar och förhoppningar och planer som man har i sitt eget liv. Det är lite motsatsen till okulism faktiskt. Inte motsatsen, men det går att härleda till okulism, till att inte vara speciellt okulistisk. Men det jag menar är att då vill man kanske inte ställa sig i ledet av presentism, för att det skulle ju någonstans förminska ens egen upplevelse av det som hänt i livet och det man förväntar sig ska hända i livet.
Ja, jag håller helt med om din koppling här till frågan om frivilja, för det där är också en sån här typisk grej där man kastas fram och tillbaka. Först så tycker man, men det är klart att vi har frivilja, jag bestämmer att jag ska säga det här och du bestämmer att du ska säga det där. Det kan inte vara förutbestämt på något sätt, det verkar helt orimligt. Och sen tänker man ett tag till på det, och så börjar man fundera på de fysikaliska lagarna, och då blir det plötsligt väldigt svårt att föreställa sig att man ska utföra någonting som inte redan är bestämt av fysikens lagar, utan då måste man ju plötsligt förkasta det vetenskapliga paradigmet, och då blir man snabbt fullständig motståndare mot det med frivilliga, och sen efter ett tag så kastas man tillbaka in i det igen. Och samma sak här, alltså den här presentismen, den för mig, den låter liksom fullständigt vanvettig. Å andra sidan så ska man aldrig tro på, så, på vad man själv tänker. I alla fall inte så där rakt av. Så hur det låter för en kletig liksom geléklump, det är faktiskt nästan helt irrelevant för hur verkligheten de facto ligger till.
Men för det är lite intressant då, för att din Bonomano, han ställer sig bakom presentismen, och det fick mig också tänka på det här med att vetenskapsmän generellt, eller vetenskapskvinnor, nu ska man inte generalisera, men att personer som jobbar inom vetenskap, och så framförallt inom neurovetenskap eller biologi, att de ställer sig bakom att det finns ingen fri vilja, och nu då tydligen presentism är det som gäller, eller det vi tror på. Nu har jag faktiskt ingen uppfattning om vad andra personer inom vetenskap, jag vill inte kategorisera som kvinnor eller män, vad de ställer sig när det kommer till presentism eller eternalism. Men någonstans när det kommer till eternalism också, det är ju det som får mig att på ett mer intellektuellt plan än bara ett känslomässigt plan anknyta mig till eternalism, är att allt får konsekvenser. Och med det menar jag att det jag gjorde igår, det jag försökte lära mig igår, kan jag ha användning för idag. Och då måste ju det ha existerat. Och det är samma sak, för annars så skulle ju inom presentism så skulle saker och ting inte få konsekvenser som du har gjort historiskt.
Det som ett svar på det, så finns en liten kul idé om någonting som heter Boltzmann-hjärnor. Och det är då att man kan föreställa sig en verklighet där det uppstår av en total slump. Någonstans i universum så uppstår en hjärna som har exakt de minnen som du har just nu. Och du är den hjärnan, helt enkelt. Då låter det som att du har varit med om saker som har fått konsekvenser och lärande och som du sen kan använda. Men det är bara det att du dör ju i det här vakuumet oerhört snabbt. Men den du är just nu, eller den du tror att du, det är en annan Boltzmann-hjärna som uppstod på samma sätt.
Mm, men jag tänker väl kanske också på kroppsliga förändringar. Och om jag äter en kärleksmums idag så kommer det få konsekvenser imorgon.
Mm, men detta citat och slutcitat, imorgon, det är egentligen
det
då bara en Boltzmann-hjärna som uppstod med minnet av att ha ätit en kärleksmums. men det här, det tycker jag, det låter som filosofiskt och vetenskapligt snömos. Och det är ungefär lika många som ställer sig bakom Boltzmann-hjärnor som ställer sig bakom solipsism. Det vill säga att det är bara du som existerar och allt annat är hjärnspöken.
Och solipsism är däremot motsatsen till okulism.
Ja.
Det är nog den närmsta motsatsen till okulism. Okulism är alltså insikten om att ditt egna perspektiv är väldigt, väldigt litet. Så du kan inte dra några meningsfulla slutsatser om någonting egentligen. För att alla har ett... är liksom spelar huvudrollen i sina egna liv och spelar inte någon biroll i ditt liv.
Mm. Här är en liten tanke. I Terry Pratchetts böcker så finns idén om L-space, library space. Den bygger då på att det har skrivits ett antal böcker. De böcker utgör lite så punkter på det totala fältet, alla potentiella böcker som går att skriva. I mellanrummet mellan alla böcker så finns också alla potentiella böcker. Egentligen finns alla redan. Så alla böcker existerar. De ska liksom bara också liksom manifesteras i det här fältet då, L-space. Då kommer vi tillbaka till de här lite extrema idéerna. Alltså både presentismen och eternalismen, Boltzmann-hjärnor och solipsism. De utgör de här extrema punkterna som kartar in alla tänkbara verkligheter. Och vad de kan användas till, det är egentligen bara den här intressanta hjärngymnastiken som kanske kan ge en förnimmelse om hur det faktiskt skulle kunna vara här någonstans i mitten. Vad verkligheten faktiskt är. Så det intressanta här, det är ju inte att försöka komma fram till och svaret. Är det presentism? För mitt sätt att se det på, det är att återigen, om vi sitter här som primitiva geléklumpar, köttsäckar, att vi idag skulle ha kommit på själva idén som är rätt, som faktiskt speglar den riktiga verkligheten, och att vi kan ha någon typ av intuitiv uppfattning om vad tid faktiskt är och vad det innebär att vara på en plats i tiden. Det tycker jag är det enda som är riktigt, riktigt orimliga i allt det här.
Du kan vara orimlig.
Ja, men det är jag lite. man skulle ju kunna på ett lite krystat sätt föra in det här på investeringar.
Men jag tycker att vi kanske inte ska göra det. Nej. På tal om det så måste jag säga att vi fick väldigt mycket positiv kritik efter både kvantfysik avsnittet och det filosofiska avsnittet. Så det verkar som att ni lyssnare, några av er i alla fall, verkligen uppskattar våra sidospår.
Var står du förresten just nu? Fri vilja, mer spontant. Just idag, det kan vara något annorlunda imorgon.
Ja, det är bara nu som räknas ändå. Nej, men jag måste nog säga att sen vi hade den diskussionen så har jag också lyssnat mycket på Robert Sapolsky, och det är svårt att inte bli färgad av honom. Så just nu har vi ingen frivilliga, så därför kommer jag äta en kärleksmums efter det här avsnittet.
Ja, det är ett väldigt enkelt sätt att undslippa ansvar för om vi faktiskt inte kan fatta beslut. Det är bara fysikens lagar som avgör vad nästa partikel studsar mot och vad det då leder till. Då kan jag ju göra vad som helst, eftersom jag kan ju faktiskt inte göra något annat än det jag ändå skulle gjort.
Nej, men det som den här frivilliga diskussionen har nästan gett mig livskris senaste veckorna. Och senaste 1,5 månaden kanske man skulle kunna säga. Och det är för att jag verkligen... mitt sätt att interagera med andra personer är att förstå deras perspektiv och varför de fattar beslut som de gör och varför de agerar som de gör, vilket gör att jag generellt blir väldigt förlåtande om det är så att personen i fråga förstår vad det hen har gjort och vilka konsekvenser det får. Problem, och det är liksom en värdering som jag har väldigt, väldigt starkt, att viljan att förändras om man har gjort någonting som är fel och faktiskt står för det, då kan jag förlåta i princip nästan vad som helst. Inte riktigt vad som helst, men mycket. Men under den här diskussionen med att det inte finns någon fri vilja, då känns det också som att då kanske det inte finns någon kapacitet att förändras. Och hur mycket ska man då acceptera? Och då kanske mitt förhållningssätt till livet och hur jag interagerar i relationer är fullständigt fel. Men om det inte finns någon fri vilja så kan jag ändå inte förändra det. Förstår du vad jag menar? Det är Fröken Svans livskris här.
Även
terapipodden.
De forskare som inte tror på den fria viljan brukar lägga till att lev ändå som att du har fri vilja. Du har ändå en upplevelse av en beslutskraft. Den kan du följa. Men det där återigen låter bara som snömos för mig. Och jag som har fri vilja, jag förstår
har
också...
Har du det idag?
Ja, jag förstår också att...
Då vill du inte ha en kärleksmums efter det avsnittet.
Nej, mitt agerande kommer vara inputvariabler hos de andra då som tror att de inte har fri vilja. Så därför blir det ännu viktigare vad jag fattar för beslut. För jag är den enda externa oberoende inputen som de har. Och då kan jag säga till andra att det är bra om du inte stjäl eller initierar våld eller någonting liknande. Och då får de den inputen, oavsett om de har fri vilja eller inte, så på något sätt så får det dem att inte uträtta de här illdåden.
Men det är det där som jag har känt så starkt innan och inte vet om jag känner längre. Och det är en ganska, för det får ju verkligen mig att ifrågasätta hela mitt perspektiv på livet egentligen. Och vad gör man då?
Det är väldigt enkelt att leva om man tänker att saker och ting får konsekvenser, men det är inte ditt ansvar, utan du...
Men jag har ju ansvar för mina egna konsekvenser.
Ja, alltså du
om jag har frivilliga.
Du kommer få uppleva konsekvenserna. Ja, ja, men precis, om du har frivilliga, ja. Men det var ju nu frågan om du trodde att du hade det eller inte. Jag är för tillfället, 2021 då, helt och hållet inne på frivilliga och ansvar, och att alla konsekvenser som följer, det är faktiskt jag som har sett till att de uppstår.
Men det är det jag menar också. För tänk om jag har frivilliga och alla andra inte. Så tänk om det är solipsism då. Då spelar det ändå ingen roll riktigt vad jag gör. För att det påverkar inte människor ändå. Om de fortsätter agera som de gör.
Jo, men de...
Eller så har de bara en lägre nivå av medvetande som vi diskuterade sist.
Ja, men ser det så här. Ser det som att du spelar biljard. De andra är spelplanen och kloten. De har ingen frivilliga alls. De studsar som de skulle ha studsat. Men du står ju där med kön och den vita bollen. Det är du som ger input till hela systemet. Vilket innebär att var de tar vägen, alltså vad de gör för någonting, det blir ju helt och hållet beroende på åt vilket håll roll du skickar den vita bollen. Så om du bara har, om du är den enda som har fri vilja, då blir det ännu viktigare vad du ger för input till systemet. För de konsekvenserna ska både du och alla andra leva med.
Men om man anser eller känner väldigt genuint att man har gett så positiv input som man bara kan och utfallet ändå blir väldigt, väldigt negativt. Vad gör man då?
Då får du fundera om hur väl du gör din input. Kanske testa att göra tvärtom som Costanza.
Ska man byta ut bollarna på biljardbordet också?
Ja, om du kan. Det eventuellt så känner du ju bunden av reglerna att de där får man inte plocka bort. För att det finns ytterligare någon extern part som säger det, så där får man inte göra.
Men vi har kommit fram till att regler är inte min...
Men vad man än gör, om man tycker att det får negativt utfall, så gör någonting annat. Use the other one. Eller bara gör tvärtom.
Use the other one. Och med det sagt så har du lyssnat på
Anti-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo.
The Philosophy Podcast.
Du har lyssnat på Antiloop Podcast som produceras i samarbete med Vexaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.